Bana väg för Herren är temat och texten är från Matteus 11:12-19. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelar för er men ni vill inte dansa. Vi sjunger sorgesånger men ni vill inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Jag kommer att stanna framförallt lite grann kring Johannes. Och sen kommer jag att landa lite grann i just rubriken Bana väg för Herren. Johannes döparen, den som banade väg för Jesus Messias. Och vi hörde det förut, Lars Gustav sa det, att Johannes är den här tröskelpersonen, den som är den sista av gamla testamentets profeter. Och det är precis det som Jesus säger här i texten också. Den sista som beredde väg och visade väg framåt mot Messias. Den väg som Gud redan hade planerat i samband med den stund Adam och Eva fick lämna Edens lustgård. Den här vägen som innebär vägen in i Guds kärlek. När Johannes började predika att Guds rike har kommit nära, då fick han med sig många människor. Många människor som började längta efter Gud och efter Messias. Men alla som lyssnade kanske inte gjorde det så där riktigt med ett öppet hjärta. Jag undrar vad människor tänkte när de såg Johannes för övrigt. Han var inte välklädd. Han hade levt i öknen, såg tämligen vildvuxen ut, har jag en känsla av. Kanske ingen direkt skärmkrudde med en sån där bländande vitt leende. Och dessutom, det han säger är inte så där särskilt enkelt och lättsmält. Och en del gjorde säkert bedömningen att det här håller vi oss undan. Det här är för jobbigt. Det här vill vi inte ha något att göra med. Och en del andra, typ etablerade religiösa grupper, de försökte göra sig populära genom att hänga på Johannes. För de såg att människoskaror liksom drogs till det här och tänkte, ja, då får vi lite extra draghjälp. Då ser folk att vi är här. Och Johannes, han blev rejält arg när han såg det. Och han skräder inte orden. Och om man läser det i The Message, det som han säger i Matteus 2, så står det: huggormars avföda, skrek han Johannes. Vad krälar ni ner hit till floden för? Tror ni att det hjälper med lite vatten på fjällen? Ni behöver byta liv, inte ömsa skinn. Och tro inte att ni kommer undan med att ni har Abraham till anfader. Det gör varken från eller till. Det handlar om något mycket, mycket mer. Det är en rejäl utskällning. Och då kan man ju tänka sig, det är inte konstigt att han blev ganska impopulär bland de styrande. Men Johannes uppdrag, det var att förbereda för Jesus. Och Jesus är den som pekar ut. Han säger typ, följ honom, följ inte mig. Och Johannes pekar på att bekännelse och handling, det behöver stämma överens. Johannes, han hade varit den mest spektakulära och i någon mån populäraste personen under en period. Och med våra ord så skulle vi nog kunna säga att det var en rejäl väckelse bland det judiska folket. Och tänk alltså få vara i centrum av en sån där, ett sånt skede. Det är nog väldigt lätt att klamra sig fast där och vilja vara kvar i centrum, i den positionen. Och jag tänker, historien visar väl på att det är många som har landat där. Ledare som gör allt för att klamra sig fast vid sin position och som utnyttjar det förtroende de fått. Till slut blir fallet ganska stort. Makt har en tendens att korrumpera, förgifta det som kanske från början var ganska rent. Men Johannes, han tvekar inte en sekund att kliva undan och lämna över till Jesus. Han visste vem som var störst. Och Johannes visste sitt uppdrag. Och han hade inga problem att lämna över. Det fanns de som ville sola sig i Johannes glans. Och kanske framför allt bland, ska vi säga, vanliga människor fanns det också en önskan att Jesus skulle bli den befriare som de hade längtat efter så länge. Den här världsliga befriaren, den vi pratar om första advent och på palmsöndagen. Den som rider in och befriar. Och de ville utnyttja och använda den Johannes pekat ut. De ville utnyttja Jesus för sina egna syften. Och så ville de göra Jesus till kung på ett väldigt mänskligt sätt. Som vi sa, den här som kunde befria från romare och kanske de skriftlärda också. Men de längtade inte efter den som kunde befria inifrån. Den som kunde ge hopp och frid. Det här att kunna lära känna Guds sanna natur. Johannes, han hade inte befogenheten att befria. Johannes uppdrag, det var att skapa en längtan efter Messias. Och som vanligt så ser vi hur Jesus liksom genomskådar människorna. Och när han berättar den här berättelsen om barnen som spelar och sjunger på torget, så kanske det är något som kan beröra oss alla. De här barnen som inte dansar när de andra barnen skulle dansa. Det skulle kunna handla om att vi spelar upp en scen och så tycker vi att Gud ska handla efter våra noter, vårat sätt att vara. Mänskliga nycker, mänskliga önskningar. Ske min vilja. Jesus ville ha honom för sina syften. Frågan är, eftersom jag nu tror att Bibeln är aktuell även 2024, är det så vi funkar också? Vill vi ha Jesus för våra egna syften? Att använda Gud som någon form av högre stående jultomte som vi kan skicka våra önskelister till? Kanske de här barnen på torget också kan handla om lyhördhet. Lyhördhet mot Gud men också mot omgivningen. Att se på varandra, att kunna glädjas när någon är glad, men också kunna gråta när vi ser att någon gråter. Jesus kommer med evangelium, glatt budskap, befrielse och glädje. Och det finns anledning att vara glad. Och en anledning att dela med sig av det. Temat är bana väg för Herren. Och just i adventstid så kan det vara ganska enkelt att associera till den rubriken. Vi tänder väldigt mycket ljus. Fler och fler ju närmare jul vi kommer. Ljus och värme. När jag förberedde den här predikan så hade jag tänt gott om ljus, kan jag säga, på bordet framför mig. Det är stämningshöjare. Men det är också en påminnelse om vad Jesus sa om sig själv. Jag är världens ljus. Och många av oss här idag har nog en längtan att fortsätta att sprida det ljuset. Och Jesus har uppmanat oss att inte sätta ljuset under skäppan, alltså under den här skärmen. Vi har ett uppdrag att sprida ljuset från Gud runt omkring oss. vara ljus i vår vardag, i vår närmiljö. Ett ljus är väldigt bra. Men tänk vad bra det är med många ljus. Det blir både ljusare och varmare. Och finns det många ljus är det svårare för mörkret att breda ut sig. Kanske det som är vårt uppdrag idag. Att visa på ljuset. Ljuset. Guds kärlek. Det här med att befria från ensamhet och oro. Jag tänker att Jesus får ta täten. Han får gå med facklan först. Och så får vi följa efter med våra små ljus. Jag tänker den här Lucia-tåg med tärnorna som kommer. För ett tag sedan så såg jag en sån här liten seriestripp. Det var två bilder. Det var en man som satt på en bänk tillsammans med det då som skulle vara Jesus. Och den här mannen frågar då Jesus varför han inte gjorde någonting åt allt elände i världen. Och på den andra bilden så svarar Jesus då: ja, jag tänkte just fråga dig detsamma. Det där med att bli bemyndigad. Tro och handling. Det finns en låt av Miss Li som jag tycker är spännande och intressant. Hälsa Gud. Hon finns på en krog och så stöter hon på Jesus där. Och så ställer hon Jesus lite grann mot väggen. Och så säger hon så här: jag tänker inte sjunga, var inte oroliga. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Sorry om jag stör, men världen är ju helt körd. Jag bjussar på en öl om du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp. Lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här? Visst är det så att jag kan sätta mig på min kammare och så knäpper jag händerna och så ber jag. Blundar och ber. Bara så det är sagt, nu hör du mig inte säga att vi ska sluta be. Det är att be är livsnödvändigt och vi ska be. Det är inte det jag säger. Vi får komma med alla våra önskningar till Gud. Och det har Jesus sagt, så det är helt lugnt. Men det är kanske så att du och jag kanske är den som är bönesvar för någon annan. Kanske är det så att du och jag är personerna som kan ge någon lite framtidshopp. Göra det lite drägligare för någon. Lindra någons ensamhet. Jag har sett den här reklamen som är på tv nu om ensamhet. Det är någon tjej som står där. Det vi hos oss har fått se under en period nu i höst. Det är några som klipper en gräsmatta när vi inte klarar det själva. Några som lagar mat när det har varit tungt och rörigt hemma hos oss. Det handlar om att be med händer och med fötter. Och jag får be, Gud visa mig den väg jag ska gå. Be att Gud tar mina händer och fötter och min vilja. Och be att Guds vilja ska få ske. Och be att jag blir villig att vara en pusselbit i Guds stora viljas pussel. Få vara en bit i det som är Guds rike på väg. Kanske lite av det som jag pratade om förra söndagen. Några kanske var här då. Det hjälper liksom inte att hålla fram gästen och be att det ska bli lussebullar. Det funkar inte så. Jag måste öppna paketet. Jag måste tillsätta lagom tempererad vätska. Jag måste blanda i mjöl. Jag måste sätta mina fingrar i degen. Jag måste ha tålamod så att degen jäser. Rätt förutsättningar. Bana väg. Jag fascineras över alla adventsstjärnor som finns i fönstren. Den här stjärnan som har sin förebild i stjärnan som var ovanför stallet i Betlehem. Den som visade väg banade väg för människor långt bort i ett annat land. Visade vägen till Guds son. Hemma har vi adventsstjärnor i varje fönster. Och när jag sätter upp dem så finns det faktiskt en bön att jag ska få visa vägen till Gud och till Guds son. Att på något sätt mitt liv ska kunna få spegla den kärlek som jag har fått möta av Gud. Spegla den tro jag har på Jesus. Att det på något vis ska kunna få lysa igenom att Jesus går med mig alla dagar till tidens slut. Att Jesus bor i vårt hus. Lilla fastan kallar vi den här perioden nu. Det är en förberedelsetid för att ta emot Guds son. Det är liksom inte bara att ta emot julkrubban när den kommer ner från vinden, utan det är någonting mer. Att ta emot Jesus i våra liv. Har jag tid med Jesus? Vågar jag tro att jag kan få bära ljus till någon annan? Kan jag vara en Johannes som visar någon vägen in i Guds famn? Guds famn som behövs mer än någonsin när det är så mycket ovisshet och oro runt omkring mig. Nära och långt borta. Är det kanske jag, kanske vi, som är svaret på Miss Lis fråga? Jesus har lovat att hans ok inte är tungt. Men jag tror att vi behöver ta på oss det oket för att bana väg och visa på Guds kärlek. För hur ska människor annars få en aning om den om vi inte visar det med våra liv? Jag tror inte bara ord räcker. Ord kan döda, brukar vi säga. Tungan som är vass. Jesus rörde vid människor, umgicks med människor, åt med människor som vi hörde. Vissa tyckte han frossade. Jesus var närvarande, lyssnande. Och när han fått förtroendet, då berättar han vem som har sänt honom. Vem som är hans far. Vi ska strax fira nattvard. Och då får vi ta emot bröd och vin till minne av det Jesus gjort för oss. Jesus som öppnat vägen in i Guds famn. Ni vet, rivit förlåten in i det allra heligaste. Gett oss möjlighet att leva i Guds närhet. Den tacksamheten, den kan få spilla över och ge oss lust och längtan att ge den vidare. Lust och längtan att bana väg för Guds rike.